Ja, det är gott att få vara här tillsammans med er och att få stå och lovsjunga och upphöja Herren tillsammans. Ibland kan man behöva det. Och jag kan ju känna att jag har behövt det den här veckan. För jag har åkat ut för två riktiga käftsmällar kan man säga. Tidigare i veckan så fick jag ett telefonsamtal. En man som ringde, presenterade sig inte riktigt men ville berätta om en händelse, en liten nära döden upplevelse kan man säga, som man hade. Och det var ju inte så farligt att dö, var hans konklusion av det där. Men så säger han, men sen finns det ju de som gör oss rädda för döden, och det är läkare och präster. Ni borde skämmas. Och så la han på luren. Och jag fick liksom ingen möjlighet att ens bemöta det här. Sen i fredags så satt jag hemma. Det var någonstans runt lunchtid. Jag tror det var typ 11:30. Jag slog på tvn och det var alldeles i slutet av Malou von Sivers morgonprogram. Och vad jag förstår så har hon någonting som kallas för filosofiska hörnan. I den där man pratar om olika saker och jag kom liksom bara in mitt i ett, eller i slutet av ett samtal. Och där satt Torbjörn Tännsjö. Jag berättade det här för en vän som aldrig hörde talas om vem han var. Så jag kanske ska säga vem han är. Han är professor i filosofi. Han sitter med i Socialstyrelsens etiska råd. Och har mycket tankar om både det ena och det andra, dödshjälp och andra saker. Och är ju också väldigt uttalat ateist. Och man talade naturligtvis inför allhelgonahelgen om döden. Och då säger han så här, ska se, jag skrev upp det här. Religion, det är bara till för de som inte har försonats med tanken på döden och att allting upphör. Religion är bara till för de som inte har försonats med tanken på döden och att allting upphör. Allt tal om himmel och evigt liv och annat, det är bara till för de som inte riktigt vågar möta döden. Det var ju inte heller någonting jag kunde bemöta sådär, men det smäller ju till här. Det är ju liksom grunden av vår tro på något sätt. Och då kändes det lite grann som jobb. I en av dagens texter, Job säger så här, där han sitter och har förlorat i princip allt utom sitt eget liv. Finns det något hopp? Dödsriket blir mitt hem. Jag bäddar åt mig i mörkret. Jag kallar graven min far och maskarna mor och syster. Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig i dödsriket, ska de följa med mig i mullen. Ganska hopplöst, inte särskilt tröstingivande text. En av dagens texter kan jag tycka. Men veckan började med att jag har varit i Göteborg och jag körde hem och jag stannade till hos mina föräldrar. Den 31 november väntade min pappa ivrigt på att den 31 oktober så sa han, dagen efter, imorgon måste jag gå ut och fotografera. För sommarblommorna blommade ju som aldrig förr. I november, då skulle han ta en bild. För de har låtit alla som blommar vara kvar. För mig som har bott en längre tid i Blekinge så är det där fullständigt naturligt. Sommarblommorna kan ju vara in i januari. För att det är inte säkert att det fryser. Men jag har lärt mig att det är ju smidigare att plocka undan dem någonstans i oktober i alla fall. För att det, sen vet man inte. Så jag sa det till mamma, du måste lära dig att även om det blir så här så kan man plocka bort sommarblommorna. De har haft sin tid, nu räcker det. Och då kom jag att tänka på också någonting som Thomas Sjödin har skrivit i sin bok här. Han berättar om sina söner som ju haft eller har vid det här tillfället de obotliga hjärnsjukdomarna, de har ju fått flytta hem till Herren nu. Och då skriver han så här. Han är ute i sitt växthus och har bäddat åt sonen i en solsäng. Och sen skriver han så här. Lotte Möller skriver i sin bok Trädgårdens natur. För att bli lycklig med sin trädgård måste man ha försonats med allt levandes oundvikliga och ständiga förändring. Med vissnandet och med döden. Istället för att försöka få tiden att stanna gäller det att smycka tidens flykt. Orden om trädgården dignar av viset också vad livet i övrigt beträffar. Och mycket vackrare kan det väl knappast uttryckas att smycka tidens flykt. Men den här dagen så känner jag att tron har räckt mig ytterligare en dimension. Vår trädgård vet något mer. Den upprepar att det kommer en uppståndelse. Därför är bilden av det sovande barnet, trots att det gör så förtvivlat ont, också en tröstande bild. Kanske ska detta liv en dag slå ut i blom i en stor och beständig värld. Jag tror det. Den tron tar inte för ett ögonblick bort smärtan i tillvaron. Men den tillför det hopp som jag inte vill leva utan. Så skriver Thomas Sjödin. Och idag handlar ju våra texter om vårt eviga hopp. Och vi läser, vid nästan varje vigsel läser vi från första Korintherbrevet 13. Så blir då bestående tro, hopp och kärlek. Och ibland har vi bilder av korset, ankaret och hjärtat framför oss. Och jag har tänkt på det där. Tro och kärlek kan jag väldigt snabbt bara så här, bang, förklara vad det innebär i kristen. Men hopp, vänta nu, får se, vad menar vi med det? Vi talar inte så väldigt ofta om det. Åtminstone inte vår kyrka. Robert kanske gör det hela tiden, det vet inte jag. Men vi talar inte så ofta om det här med hoppet. Och vad innebär det egentligen? Vi har ju talesätt som säger hoppet är det sista som överger människan. Eller så länge det finns hopp finns det liv. Vi kan tro att det kan bli en förbättring, en förändring. Att tillståndet inte behöver förbli som det är nu. Jag läste på nätet i en uppsats om en sjuksköterska som skrev en uppsats om kroniskt sjuka. Där de skriver så här. Avsaknad av hopp för kroniskt sjuka människor kan leda till isolering, ensamhet, negativ inverkan på självbilden, förtvivlan, hopplöshet och känslan om att vara till last. Vi människor behöver hopp. Vi behöver hopp. Vi behöver få hoppas på någonting. Och läser man på vårdguiden om återhämtning från psykisk ohälsa så skriver man så här. Flera faktorer samverkar till återhämtningsprocessen. En viktig drivkraft är hoppet om att livet kan förändras till det bättre. Hopp är någonting som du och jag behöver. Vi behöver få hoppas. Men det kristna hoppet är till skillnad från det allmänmänskliga hoppet så att säga inte bara en tanke att ja, kanske kan det bli bättre, jag hoppas det. Utan det kristna hoppet är lite större än så kan man säga. I Gamla testamentet så innebar ju det här att Israel väntade och hoppades på att Messias skulle komma och återupprätta Israel igen. Och vi ser ju till och med att lärjungarna fortfarande hade den tanken när de i början av apostlagärningarna på Kristi himmelsfärs då. Herre, är nu tiden inne för dig att upprätta Israel igen. För hoppet var så starkt inrotat i dem. Det var det man hoppades och längtade efter, kan man säga. Det finns en bibelbok i Bibeln som kanske mer än andra talar om hoppet. Och det är första Petrusbrevet. I det första kapitlet så har Paulus en lovsång. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ett levande hopp. Levande kan i det här sammanhanget betyda att det är något som är igång. Det fortgår fortfarande. Det kan talas om att det är något som är påbörjat redan nu. Att vi inte behöver tänka att jag någon gång där framme. Utan faktiskt redan här. I det levandes värld. Så får jag äga del i hoppet. Och det kristna hoppet kan man säga, det är grundat på två stycken saker. Det ena är som Paulus skriver i Romarbrevet 15, att det är grundat på det som profeterna har talat om. Att profeterna har talat om att Messias ska komma, att Gud ska rädda sin värld igen, att frälsning ska komma till jorden. Och att vi nu ser att det har kommit genom Jesus Kristus, det ger oss hopp. Var det sant så kommer också det profeterna säger om vår framtid att vara sant. Vårt hopp är grundat på det som står i skriften och det skriften har sagt om att de döda uppstår. Och det är ju det andra. Det är grundat i Kristi verk. Vårt hopp har sin grund i att Jesus Kristus på påskdagens morgon besegrade döden och uppstod igen. Det är liksom grunden för vårt hopp. För har Kristus uppstått kan vi också uppstå. Har han inte uppstått kan inte vi uppstå. Grunden för vårt hopp är att Jesus Kristus på påskdagens morgon har besegrat döden. Och därför ska vi också uppstå en morgon. Det här hoppet, det påverkar oss in i evigheten, men påverkar oss också nu. Vi läser på många ställen i Nya Testamentet om hur det påverkar det här livet. Ett lite ovanligt ställe kan man tänka är Paulus i Filipperbrevet som talar om att nu har jag fått hopp igen. För ni har skänkt mig pengar så jag kan göra det jag ska göra. Han har fått hopp igen. Ja visst, jag kan leva fattig, det går jättebra. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Men nu har jag fått hopp för att ni har gett mig pengar så nu kan vi fortsätta vår missionsresa här. Redan här kan man få erfara att ja, men Gud är med mig. Gud verkar, Gud gör saker redan nu. Inte bara en gång när vi alla ska uppstå och få möta Herren Jesus Kristus. Utan redan här, redan nu får vi ta del av det här. Men naturligtvis gäller det också evigheten. Att få tänka att livet och döden inte är slutet. Där bara maskarna tar över. Jag såg en gång en dokumentär som visade förruttnelseprocessen. Det är roligt vad man ser på tv. Man alltså förslöt ett rum. Och där ställde man in olika saker för att studera hur då maskar och bakterier och flugor och annat liksom bröt ner det som fanns där. Och de som gick in i det där, nu har vi ju inte lukt-tv, men de som gick in i det där sa att det var en fruktansvärd lukt inne i detta rum. Och där det efterhand bröts ner. Men tekniken har ju kommit så långt att man till och med har lyckats märka då vissa DNA-molekyler i detta. Och när man då använder den, det har brutits ner och blivit jord igen, så kunde man se i den takete som såddes i den jorden att det här DNA fanns i bladen på taketesen. Livet går vidare. Det kan vi se redan här. Men vi vet också att det kommer en uppståndelse en dag, en morgon. När du och jag ska få möta de som har gått före. De som vi har talat om i våra gudstjänster idag. De som har fått flytta hem till Herren. Det är vårt hopp att få möta. Och de två ytterligare som satt i det här tv-programmet tillsammans med Thomas Tännsjö var ju lite så här, även Malou von Sivers, men är det inte tröstefullt att tänka att man får möta sina älskade på andra sidan? Jo, det är tröstefullt. Thomas Tännsjö tyckte inte det, men de andra fann en stor tröst i att ja, men visst är det så. Vi ska få ses igen. Vi ska få vara nära igen. Det går en tid. Och det är också vad vårt hopp består av. Längtan, men också tålamod. Att utstå lidande och prövningar som genererar fasthet i vår tro och uthållighet i vår tro. Det är också en del av vårt hopp. Men hoppet motiverar oss att hålla ut. För varför skulle vi annars hålla ut? Då blir ju döden min far och maskarna min mor och min syster. Vi äger ett hopp, ett fantastiskt hopp. Som får påverka oss redan här, redan nu. Jag ska läsa för er igen ur första Petrusbrevet som en avslutning till det här. Hela hans lovsång. Det fantastiska ord. Så blunda och lyssna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid får utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, att det ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ändå inte, men tror på honom och kan jubla i en outsäglig himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd ni skulle få. De ville utröna vilken slags tid som Kristi ande i dem syftade på när de förutsade de lidande Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er som i helig ande, sänd från himlen, kommit ner till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Det är vårt hopp. Det är vårt fantastiska hopp som vi äger. Och det ska vi inte skämmas för. Det är avundsvärt. Många gånger möter jag människor i nöd som avundas. Du som har en tro, det måste vara så mycket lättare. Skäms inte för vårt hopp, utan tacka Gud för vårt hopp. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får äga ett så fantastiskt hopp i dig. Ett hopp om en evighet tillsammans med dig. Ett hopp om att vi ska få möta igen de som vi saknar så mycket. Och Herre, tack att det hoppet inte bara är en gång i framtiden, utan att det får vi ta del av redan här. Att det himmelska redan möter oss här i livet. Och att vi därför får jubla inför dig över din enorma nåd. När du har kallat oss till att vara dina barn. Och att vi får äga och få ta del av det himmelska arv som du har förberett åt oss. Tack för din död. Tack för din uppståndelse. Tack för din nåd. Amen.